Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras tillsammans med Sebbes djurfakta. Hej alla glada, tyvärr ingen Men in Black intro. För övrigt så är den samplad från en riktigt härlig 80-talslåt av Patrice Russian som heter Forget Me Nots. Så litet musikkuriosa där också. Men vad ska vi tala om för djur idag? Det var så att häromdagen så gick jag bakom en herre som hade hästsvans men en väldigt, väldigt stor flint som han försökte täcka över med sitt hår. Det blev så där kan jag säga. Men att gå bakom honom efter ett tag när håret som han försökte täcka med blockade, så där, föll mer och mer åt sidan, så tyckte jag att hans baksida var hans huvud såg ut som en pandabjörn. Så därför ska vi givetvis tala om pandabjörnar. De finns naturligt bara i Kina och de är också en väldigt viktig symbol för Kina som land. De lånar ibland ut pandabjörnar till vissa länder och diplomater under en 10-årsperiod som typ en vis på diplomatisk samarbete och vänskap. Och de är ju djur som är lite fascinerande, för lite grann som att evolutionen hatar dem, men de lyckas hänga kvar tack vare människan, till skillnad från de flesta djuren som inte hänger kvar på grund av människan. De äter till 99% bambu, kan väga upp till 125 kilo, och då är det hanarna då som är större än honorna. Honorna blir ungefär 10-15 kilo mindre om man ser till generellt sett. Och de äter väldigt, väldigt mycket. De äter som sagt 99% bambu, och då äter de cirka 12 timmar om dagen. För att bambu är tyvärr inte jättenäringsrikt, för att återigen, evolutionen hatar dem. Så de måste äta två olika sorters bambu minst för att kunna få i sig rätt näring. Men bambu är däremot väldigt fiberrikt, även om det inte finns jättemycket näring i det förutom det. Vilket gör att de bajsar cirka 100 gånger om dagen. Lite smått här och där. Jag känner många som ordbajsar 100 gånger om dagen, men inte de som faktiskt gör det på det traditionella sättet. Men det som är överlägset mest intressant med pandabjörnar, det är att de har faktiskt 6 fingrar på framtassarna. Och vad vetenskapsmän och biologer kallar för en pseudotumma. Tumme. För att det inte är riktigt en tumme som är inåtvänd på det sättet som vi skulle kalla tummar. Men det används i princip som en tumme för att greppa tag i saker. Och jag hade ingen aning om att pandabjörnar sammanlagt hade 22 tår / fingrar. Fast det kallas inte fingrar för att det är på björnar. Men det är nog det mest intressanta med pandabjörnar, utöver faktumet att de också använder deras sjätte finger / tumme för att klättra väldigt, väldigt bra. De är extremt bra på att klättra och har syns på höjder som upp till 13 000 feet. Och med det sagt så undrar jag då om den här herren som inspirerade detta djurfaktat kanske bara ska ta beslutet att snagga sig istället.
Välkomna till MMA-podden. Idag sitter vi i poddhörnan båda två. Så välkommen till Stockholm, Sebastian Benne Martinez.
Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara tillbaka, även om min kusin kallar mig alltid för förvirrade skåningen när jag är här uppe, för att jag har en tendens att gå lite vilse. Och det gjorde jag ju på vägen hit. Ja. Tog fel linje och ja. Men slutet gott, allting gott. Jag hamnar ju på plats i tryggt förvar.
Precis, äntligen här. Du, FCR 13 har gått av stapeln för bara cirka 48 timmar sedan. De befanns i Stockholm för första gången. Mm-hmm. Jag var ju tyvärr inte där. Jag hade förpliktelser så jag var tvungen att vara på annat hörn helt enkelt under den här helgen. Men jag har sett galan via telefonen och jag passade på att se om hela huvudkortet idag på morgonen. Dessvärre inte sett prelims, men frågan går till dig direkt här. Hur var det att köra i Stockholm? Hur var stämningen här? Hur var det någon skillnad på Västerås kontra Stockholm?
Jag tyckte det var bra stämning från publiken, speciellt från alla typ Bayern-fans som var där för både Viking Karlsson och Nabbe Malki, mest Nabbe då. Och det märktes lite grann att det var typ en hel fjärdedel av en läktare som stack efter Nabbes match. Men det var i helhet ganska bra stämning. Jag tror att lokalen, alltså så som lokalen är byggd, kanske gynnade stämningen också, för att det var inte typ lika högt i tak, så det kändes som att jublet och sånt ekade lite på ett annat sätt. Sen så var det tyvärr som att typ som att jag nyss var i Abu Dhabi igen, för att det var så varmt där inne, vilket är, alltså Solnahallen är väldigt väldigt gammal. Tydligen så var det något problem med AC:n och liksom, ja, det kan man ju inte riktigt lägga på FCR. Men det var väldigt 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 varmt, speciellt när man står i kostym och slips. Och så fort jag var ur kamera så gick den av, men sen så var det på med den igen. Det var helt ärligt lite svårt vissa sekvenser, typ när vi stod framför kamera och sånt, att vara lika smidig. Bara för att det var så varmt att liksom, det var nästan svårt att att hålla koncentrationen på samma sätt. Men i helhet en rolig gala, en riktigt, riktigt fantastisk match. Som vi kommer komma till. Och en hel del andra spännande grejer som hände. Så jag tycker i helhet var det en väldigt lyckad gala för FCR. Kanske inte den absolut bästa om man ser typ till varenda match så där. Det fanns väl några stycken som kanske inte var jättespännande. Men i helhet en väldigt lyckad gala skulle jag säga. Och jag ser fram emot nästa år när det blir 2 i Stockholm. Och 2 i andra städer runt om i Norden. Så ja, det blir spännande.
Det här ska bli riktigt intressant. Så jag kan bara tillägga för de som inte befann sig i Stockholm under den här helgen. Just i lördags så var det en absurd luftfuktighet. Det var kvavt av dess lika. Alltså jag blev dyngblöt bara av att i princip vara ute och gå i 20 minuter.
Yep.
Så var jag helt svettig. Jag var kladdig konstant hela den dagen. För dels så var det nämligen utnämnt att det skulle regna. Alltså vid klockan 2 så skulle ett regn falla och det kändes i luften just för luftfuktigheten. Men det regnet sköts upp i princip till hela dagen efter. Sen skulle det bli regna 1 på natten. Sen blev det 3 och det sköts bara fram hela tiden. Och igår östry ner.
Jag är glad att det inte regnade mitt i natten, för att vi fortsatte FCR-festen med ett skogsrave. Okay. Mitt ute i natten i norra Djurgården. Så jag var glad att det inte regnade mitt i natten.
Ja, det förstår jag. Vad hände mer efter galan?
Vi satt några stycken, typ jag, Kalle, Ricky Wright, några från Smuff. Bara satt och typ tog några drinkar vid en bar i närheten där vi såg centrum. Och sen så blev det lite spontaniserat att vi, eller så spontant var det inte, för att min tjej kom upp med en av hennes tjejkompisar. Och de ville gärna ut och festa i Stockholm. Och sen så var det någon där som hade lite kontakter som kunde fixa till ett exklusivt skogsrave, och så blev det så. Lite för tung techno för min smak egentligen. Vi var inte där jättelänge, men det var kul. Det var kul definitivt.
Ja, fan bra. Det är en riktiga fester, det behövs.
Ja, för det, jag måste ju känna mig ung på något sätt, för att jag känner mig gammal på många andra sätt.
Ja, det blir så. När värmen kommer över en, det är då man känner sig som gubbe.
Oh, ja.
Fan, kostymer, vad jobbigt kan det ha.
Känner jag på att smälta.
Ja, exakt. Men du, jag har ju dessvärre då inte sett prelims, men hur var liksom underkortet?
Det var ett bra underkort. Det var 3 amatörmatcher och sen 2 proffsmatcher. Proffsmatcherna levererade båda 2 snabba avslut via rear naked choke i första ronden. Och då var det Mo Ahmadi och Jabba Murtazaliev som säkrade segrar över Abdallah Habib respektive Raymond Johansson. Lite synd, för att Raymond Johansson, hans story liksom som typ svensk zigenare och allting han har gått igenom och hela hans bakgrundshistoria är väldigt intressant, och han är en riktig karaktär, alltså typ fan, har han på öppet sinne liksom det. Och så hade vi lärt känna, eller jag hade liksom träffat han ganska mycket under veckan och sånt också, så det var lite synd att han inte riktigt fick visa allting jag tror han egentligen kan. Han hade ett par bra stunder på fötterna, men det är ingen hemlighet att Jabba är en riktigt bra grappler. Och med hans långa armar så har han väldigt lätt att sådär snappa upp submissions, och det gjorde han. Så all cred till Jabba som hade en strålande proffsdebut. Och, men jag tror också att vi kommer att se Raymond tillbaks. Han verkade vara hungrig, verkade ändå ha kul trots förlusten. Och jag tror att sätter vi an mot en striker så har vi en liksom kandidat för Fight of the Night bara där. Och sen så för Moramadi, han hade ju bästa ingången utan tvekan. Han kom in som Borat och sådär, och en rolig typ sådär Borat-relaterad låt, eller remixad låt. Och kommer in och ganska snabbt typ får in en ganska stabil 1-2 som får Abdallah Habib att backa. Jag hade intervjuat Moro någon dag innan då han sa att han aldrig känt sig så säker i sina händer. Jag tänkte okej, men trots det ska du nog inte stå och slå med typ SM-finalist i thai-boxning och sådär. Kör bara inte för mycket åt andra hållet. Men han clinchade upp ganska snabbt, tog en stående rear naked och sen bara sträckte ut sig, bara drog ner Habib som ett typ fallande träd och låste den perfekt. Så synd för Habib som hamnat på 0-2. Det är såklart ett tufft sätt att inleda karriären, och det är ingen som helst representation av hur bra han egentligen är. Liksom sist han var i FCR så knockade han Ramaz Dromanis, vilket vissa kanske glömt. Men synd för honom, men också väldigt kul för Mo som kommer in i vinstkolumnen igen. Hade två raka förluster innan detta, och han har ju i stort sett bara mött tuffa killar. Han har ju inte tagit några enkla matcher i sin karriär. Hans två första matcher var mot Adam Westlund och Oscar Biller. Och det är liksom inga jättesnälla två matcher att inleda med. Men han har sån skön energi i Moe att det är svårt att inte glädjas när det går bra för honom. Sen resten av underkortet, vi hade Viking Karlsson som var kanske lite av en besvikelse. Han omsusades av mycket mystik sådär. Och det började relativt jämnt mot Robin Larsson, men sen så blev det ganska tydligt att Robin Larssons rutin i landslaget, alltså han hade ju liksom över 20 amatörmatcher. Det visade ganska snabbt så som man mixade upp gamet, implementerade fler sparkar och sen fick teknisk knockout i tredje ronden och sen annonserade att han skulle gå pro. Svenska tungviktsscenen börjar verkligen blomstra nu. Jag blir inte förvånad om vi ser kanske typ Johnny Larsson mot Robin Larsson. Fast det blir Larsson mot Larsson, så det får bli Johnny mot Robin. Mm. För att göra saker lite enkelt. Jag tror det är en match vi kan se framöver. Och sen Viking Karlsson, jag tror också att det var lite mycket press för att det var många Bayern-fans där som typ satte en hög liksom nivå förväntningar på honom, tror jag. Och sen att han har varit relativt inaktiv vad gäller MMA. Han har aldrig kört MMA ens en C-klassmatch. Så jag tror också att det var kanske lite saker som man kan träna på i gymmet men som blir väldigt annorlunda i match. Han är uppenbarligen stor, stark, väldigt atletisk. Och jag tror bara att så vidare han bara kan få ihop alla komponenter så kan han nog bli en intressant spelare i tungviktsdivisionen, för att det krävs ju inte mycket för att ta sig långt i tungvikt. Och sen de två första matcherna, Martin Corney gjorde ett bra jobb. Han gjorde precis det han skulle ha gjort mot thaiboxaren Jafar Yousifi. Kanske hade velat se lite mer aktivitet i topposition. Omar Breach konstaterade efteråt att han hade två amatörmatcher till och sen proffs. Och sen cred till Yousifi som hade en bra tredje rond. Och det var hans bara andra amatörmatch någonsin. Och då gjorde han det mot en av de bästa amatörerna i Sverige. Så det är nog ganska imponerande i sig. Men kanske den som imponerade mest var faktiskt allra första matchens Enes Kolari. Som såg väldigt bra ut mot Allstars Rafael Kvällstad. Han mixade upp bra defensiv brottning och grappling med väldigt effektiv striking. Han låg typ steget före i stort sett varenda slagväxling. Visade hunger. Öppnade verkligen upp i den sista ronden på fötterna. Och sen kallade han ut Nabbe. Kallar han quote din fula jävel, vi möts i Göteborg. Och jag gillar det, alltså typ de här unga killarna som Enes Kolari, som många säkert inte har talat om innan, gör ett bra intryck, på en bra organisation som FCR och sen ta för sig, ta tillfället i akt. Kommer han få Nabi matchen? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nabi är ändå ett stort nog namn som säljer nog med biljetter för att han ska kunna välja lite mer hur han vill. Men jag gillade verkligen Kolaris prestation. Jag ser fram emot att se han i mellanvikt. Och så får vi se vad det leder därifrån. Mm. Så ja, ett underhållande underkort definitivt.
Ja, men det låter ju verkligen jätteintressant med alla matcher som har varit där. Mm. Det är det jag tycker FCR levererar alltid. Jag tycker det även har blivit bra med många unga som har fattat också lite mickarbetet på slutet.
Mm. Verkligen.
Det gäller att kalla ut någon, liksom skapa en viss relevans också, en viss typ av lite så hype och så. Okej, vad händer efter det här med den här personen? Det här vill vi se mer av. Så.
Yeah.
Det är korrekt. Ja, öppningsmatchen på huvudkortet var ju då i alla fall Nabi Malki och Taylan Issik. Jag hade båda två i en MMA-podden special som finns på YouTube. Och nu kommer jag bli tjatig här, gott folk, men... prenumerera på YouTube. Och varför säger jag det? Det är för att just nu så pumpas det ut väldigt mycket content på den sidan. YouTube kommer att bli på ett sätt mer aktiv än vad podd-delen kommer att vara.
Mm.
Av den enkla anledningen att jag har hittat ett sätt som gör det väldigt lätt för mig att producera material på YouTube. Så jag kommer att kontakta folk för att göra intervjuer. De kan vara på distans, jag kan vara där jag är, de kan vara där de är. Och då blir det väldigt enkelt att sätta upp det. Kruxet när jag sen tar ner det här och gör om det till podd är att ljudet håller inte riktigt den kvaliteten som jag vill att det ska göra. Och då känns det bättre att det ligger i sådana fall på YouTube. Så då har ni en anledning att gå till YouTube för att få mycket MMA-content. Och jag tror också att börjar jag att lägga upp för mycket små korta poddgrejer hit och dit hela tiden så tror jag också att vissa kommer att tröttna på den här podden. Så hellre att ni här får vissa extremt exklusiva specialer med djupingående intervjuer, men framförallt att ni då får podden där är jag och Vänner Martinez som sitter och liksom bygger upp galerna. Så nu har ni verkligen den största anledningen att gå in och lägga en prenumeration på podden och ni hittar länken i eller på MMA-podden på YouTube och ni hittar länken här i bion. Väldigt intressanta intervjuer med båda två tycker jag. Jag blev väldigt överraskad av Taylan Issik som verkligen öppnade upp sig, verkligen släppte in liksom mig och alla som tittar och lyssnar på djupet om vem han är, hans kriminella bakgrund. Han gick även in på sin historia och sina föräldrar, om sin mamma som blev bortgift när hon var ung och hela den biten. Så det är väldigt, väldigt mycket som kom fram. Och det var, vi pratade lite både före och efter inspelningen och då sa han det att jag lyssnar mycket på dig, du vågar öppna upp dig och det gör att jag också känner att jag vågar öppna upp mig för dig. Och det var väldigt ärofyllt att få höra att det var så han tänkte. För det var en väldigt, väldigt, väldigt speciell historia som han kom in med. Och det, ja, tack så jättemycket för det, Taylan igen, och det är många som har reagerat på den också.
Det var en jättebra intervju, väldigt, ja. Väldigt kul att lyssna, eller kul och kul, för mycket mörka saker, intressant att lyssna på det får man säga.
Nej men verkligen. Och även samma med Nabbe också som också släpper in en, inte så mycket som Taylan gjorde, men alla behöver inte gå dit heller. Och det, men det var en bra, jag tycker det var bra intervju från båda två. Det var kul att få verkligen prata med båda inför matchen. Och det här är någonting som jag kommer se till att göra nu inför alla stora möten, att det verkligen blir lite finare intervjuer med alla svenskar som ska gå match. Att de får den här möjligheten och få snacka lite på MMA-podden YouTube innan.
Det kommer MMA Sverige uppskatta.
Ja, jag hoppas det. Men sen är det sen kom matchen. Och det, ja, man får ju säga Nabi Malki, jag tyckte han såg riktigt bra ut där inne och han behövde inte ens en rond för att avrunda det här. Och det var väldigt ensidigt på den fronten. Han prickade med allt och till slut så blev det bara för mycket och Taylan gick ner. Jag vet inte vilken minut det var i, men det var typ tredje, fjärde där tror jag.
Någonstans där omkring, det var lite över halva ronden han hade gått, tror jag. Alltså det var, vid en viss punkt så kändes det som att Nabi inte kunde missa.
Nej.
Och jag vet inte om detta var planerat sen innan eller om det var en anpassning. Men typ Taylan dippade ju ganska mycket med huvudet och Nabi prickade jättebra med en uppercut. Som den uppercutten satt. Strålande prestation av Nabi får man verkligen säga. Alltså det, han får ju en del hat för att folk liksom kanske inte tycker att han förtjänar den platsen han har fått i MMA Sverige, att han liksom, att Bayern fans bara lyfter upp honom utan att han nödvändigtvis har förtjänat det lyftet i buren, men jag tycker att han visade det i helgen att jo, han förtjänade det lyftet, för att han såg väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Och har han gått ett par jämna matcher innan som kanske liksom var lite tajta, typ mot Pantera kanske, det var en väldigt jämn match, det tycker jag också. Ja, det kan absolut stämma, men han har uppenbarligen hållit sig upp, alltså upptagen, han har slipat på alla sina kunskaper. Och jag är mest bara riktigt taggad för scenen igen, för att jag vill liksom se han mot någon, ja, mot fler i svensk mellanvikt. Så jag tänker spontant på typ Oliver Axelsson, men jag tror han har gått ner till weltervikt nu. Det är hans supertatuerade killen som fightades i Wolf. Men det finns andra, Robin Enontekiö kanske, före detta landslagsfighter som gjorde proffsdebut tidigare i år. Det skulle kunna vara intressant. Vem vet, kanske Daniel Bergström från Kalmar. Det finns ett par intressanta namn där ute. Jag hade gärna sett Enes Kolari, för att jag tror stilmässigt hade det hållits på fötterna. Och det är potential att bli väldigt, väldigt kul. Men hur som helst, alltså, typ, jag är bara taggad för sin Abbe igen.
Mm. Men jag tror också det här med så att förtjäna sin plats, eller vad man nu ska kalla det. Jag kan tycka så här. Det finns en ganska enkel så här. Om du kommer dit med mycket fans som stöttar dig, hypar dig, det är bra för den som arrangerar en gala. Det är superbra.
Yeah.
Kommer du dit med jättemycket fans och du torskar alla dina matcher, då kommer du inte få fler fans. Mm. Och till slut kommer även de fansen att försvinna.
Yeah.
Men om du kommer dit med en fanskara som lyfter dig, som alltid pushar dig, men du också alltid levererar varje gång du går in, då måste man också börja titta på att okej, den här killen kommer mycket fans, men han kan någonting också. Mm. Han gör någonting bra. Och det ska man inte heller glömma. Jag tror att ibland så är det så lätt att tycka att den här personen förtjänar inte det här. Men jag är ledsen att säga det. Livet är så. I så här alla aspekter så är det alltid så här. Den här personen förtjänar egentligen inte det här. Och den förtjänar inte riktigt det. Men jag tror att så här, fan, kolla inte på vad man tycker att alla andra personer förtjänar, utan jobba för det istället. Jag menar, om vi till exempel kollar Khamzat. Folk i Sverige visste vad han var.
Mm.
Men killen kliver in sen och har haft mycket hype bakom, så pang, säger det bara. Och det är det också. Jag tror bara liksom, du måste göra jobbet. Gör du jobbet så kommer allting liksom. Och jag tror också att vissa som, det är helt enkelt skit i att lägga fokus på vad folk förtjänar inte. Om du vill komma någonstans, liksom jobba.
Mm.
Det är det man behöver göra. Man behöver arbeta där istället. Det är så lätt att stirra sig blind på vad alla andra gör och vad man förtjänar och inte förtjänar. Simon själv har ju fått massa sådana där grejer också.
Yeah.
Ja, förtjänar inte det, ditt och datt och ditt och datt och hit och dit. Men fan, kriga bara, kämpa så kommer, och lägga inte fokus på vad man förtjänar eller inte. För det viktigaste är att vinna. I slutändan så är det ju att liksom vinna de här matcherna också.
Yeah.
Och det är det handlar om. Och det gjorde han. Han kliver in där och gjorde en, alltså, jag tycker det såg sjukt bra ut under de knappt 4 minuterna vi fick se. Så han var on point hela tiden. Men nu vill vi se liksom nästa steg. Nu vill vi se honom möta någon annan igen. Och att den här matcherna får börja rulla lite mer frekvent. Nu har vi haft corona. Han har fått en dotter och allting. Och liksom tagit ett litet kliv åt sidan. Men man är definitivt nyfiken på. Och så här, okej, vad blir nästa match nu för Nabe Malki? Vem kommer han möta? Vilken gala kommer han sättas på?
Mm.
Liksom, vad blir nästa test? För nu vill man ju också se de här testen som utmanar honom också.
Yeah.
Så att vi verkligen bara kan fortsätta och bekräfta och säga att han är legit, eller inte legit, eller vad man nu ska säga. Men ge mig mer Nabe Malki bara. Jag vill se han kliva in igen och jag vill se honom så fort som möjligt. Efter den här prestationen så hans aktier har stigit även utanför Bayern-kretsen, så tror jag att många börjar få upp ögonen för honom. Så snyggt jobbat Nabe Malki helt enkelt.
Ja, verkligen. Låt oss se han igen. Sen så får organisationen bara öppna plånboken och liksom, han säljer biljetter. Så enkelt är det. Alltså, Slatko gick ut i förväg och sa att ingen har någonsin sålt biljetter så som Nabe har.
Nej.
Så ja, låt oss se vem som kan ge en ett bra erbjudande.
Ja. Var det Vashu mot kanske det roligaste smeknamnet i MMA Chete? Jag vet inte varför, men jag kunde se, nu glömmer jag vad han heter bara, Trejo.
Danny
Trejo. Jag kunde se honom nästan kliva in en Ita Machete. Så kunde man höra de här, lite dålig bild också på sändningen vill man gärna
exakt,
ha.
Exakt.
Börja hoppa lite.
Lite flimmer och sånt. Ja.
exakt. Nej, men shit, alltså det där var en match som höll på att gå åt två olika håll. I ena ronden Jag trodde att Machete kommer lyckas avsluta det här. Mm. Men sen kom round två. Wow, alltså Vasu kom ut och verkligen levererade. Hur var det för dig att sitta cageside under det här?
Ja, det var svårt att kommentera. Alltså, för att det svängde fram och tillbaka så mycket. Vasu var ju verkligen på hal is där i första ronden. Alltså, mest av allt tror jag det knät mot kroppen var det som gjorde mest skada. Och han sa till och med efteråt i intervjun att liksom, ja, han var verkligen skadad där, men ja, som man ofta säger, it wasn't enough. Liksom, man får ge det till båda, så båda två är riktiga krigare. Det var därför så fort den matchen annonserades, så jag sa det i uppladdningen också, att det är den matchen jag såg fram emot mest, för att det är inte de som har det sexigaste recordet eller kanske största namnen på kortet sådär, men jag kan deras fightingstil och jag visste att även om Machete kommer in lite grann som en doldis, jag har ändå sett han sådär amatörmatcher från han och sånt, och jag har sett han knocka en kille i kickboxning i Afghanistan på typ 2 sekunder. Så jag visste att han skulle gå in intensivt och han skulle vara en av få som skulle vara villig att möta Vasti sådär i mitten av buren och verkligen svinga. Och han var nära, alltså han var kanske ett riktigt bra slag ifrån att vinna där i första ronden. Men sen så märktes det också att han kanske brände ut sig själv. Vilket man kan förstå. Alltså match på typ hemmaplan i Stockholm. Hela ditt teamen bakom dig. Du hittar en öppning. Du tror att du kan avsluta den. Du går all out för att du tror det. Och det är din första proffsmatch. Så du är så lite extra spänd. Sen så kommer det inte riktigt. Och jag tyckte han var definitivt lite långsammare i andra ronden. Inte riktigt lika rapp i de här slagväxlingarna. Men fantastisk vinst för Vasu. Han är verkligen Nigerian Jaguar. Alltså han går in och käkar upp motståndaren så småningom. 2 raka vinster i FCR. Han är ju under JDZ Management, så han kommer väl förmodligen gå, om inte nästa FCR så FCR efter det, och säkert någonting där mitt emellan. Men båda två vill jag gärna säga igen. Det var också en sån match där typ, okej, visst det fanns en vinnare och en förlorare, men som jag sa på förhand, fansen skulle bli de största vinnarna, och det blev de verkligen.
Ja, för det var det jag tänkte precis säga nu också, att det var ju det här också, var ju en sån match som du förutspådde skulle bli en riktig fantastisk match, och det blev det ju.
Yeah.
Från sekund ett.
I predict these things.
Ja, exakt.
Vissa av de här tingsen i alla fall.
Ja, inte när jag kommer till Osman.
Exakt.
Nej, men den var grym, och det är också en sån här match där man vill se båda två fightas igen.
Mm.
Även fast Machete nu torskade matchen, så kunde man ändå se att okej, shit, den här killen går, båda går verkligen rakt fram.
Mm.
Och det är ju superspännande när de får mötas. Nej, jag är helt enkelt, även där, det är bara så här, jag vill se båda grabbarna kliva in så fort som möjligt igen. Inte mot varandra, men gärna mot nya motståndare. Superpepp.
Ja, oh ja, definitivt. Jag vet att Raymond Johansson faktiskt var intresserad av att möta Machete. Så båda 2-0-1 som proffs nu. Det är logisk matchning, sett från erfarenhet. Mm. Båda två gillar att stå. Kan vara väldigt kul.
Ja. Boka den bara, Zlatko, Jürgen och Davor.
Make it happen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sen hade vi en match som blev en utmaning under förra galan. Nu glömde jag bort vad irländaren hette bara för det.
Glenn McVeigh.
Glenn McVeigh utmanade Bilal Tibsajev. Mm. De hade mötts tidigare. Var det oavgjort på det mötet eller vad det som hände?
Ja, yeah, det blev ett poängavdrag i andra ronden så det slutade oavgjort.
Var det till Bilal det blev ett poängavdrag? Yeah.
Ja, knä, otillåtet knä.
Just det. Alltså det var ju en väldigt ensidig match det här.
Ja. Yeah.
Bilal gjorde det han behövde. Han tog ner det, höll det där. Jobbade väldigt bra ifrån ground and pound. Men det var inte väldigt många möjligheter som McVeigh fick under matchen.
Nej, jag blev faktiskt lite besviken. För att jag tycker inte att McVeigh nödvändigtvis visade det han verkligen kan. Och sen omständigheterna kring matchen. Han kommer till Sverige till sin motståndares hemmaplan. Utan ett team, utan en tränare, utan ens en kompis. Cred för att det är fan stora irländska bollar på det, men jag tyckte nästan man märkte att han var lite mer passiv än vad han brukar vara, lite mindre aktiv. Kändes inte som han hade lika mycket kraft i sina slag. Han hade ju lite svårt med viktnedgången. Jag vet inte, jag vill inte ta någonting ifrån Bilals prestation. Bilal var väldigt dominant och gjorde det han behövde göra. Han gjorde kanske inte mer än vad han behövde. Jag hade verkligen inte klagat på lite mer aktivitet på marken från hans position. Men han gjorde helt rätt grej för att vinna rivalmötet. Jag gillade att han sträckte ut en hand efteråt och erbjöd Glenn att komma och träna på All Stars. Jag vet att både i intervjuer utanför när jag snackat med Glenn, som för övrigt är världens snällaste kille, att han gillar verkligen Sverige. Han gillar att folk här är lite mer aktiva och liksom att vi inte äter 4 kilo friterat varje dag som de gör i Irland. Och att han funderar på att flytta hit åtminstone lite kortare perioder. Mm. Och jag menar, han har bra stående eller bra striking. Det han behöver jobba på är kanske liksom brottning och nedtagningsförsvar, och det kan han verkligen få på All Stars. Det finns en motståndare i Norden som jag genast tänkte typ fan, Glenn mot han är en bra idé. Och sen så skrev jag till Zlatko och Zlatko sa ja, jag tänker också på den. Därför kan jag inte riktigt avslöja det, för att om det händer så liksom, jag tänker inte spoila det nu.
Så säger du då.
Ja, exakt.
Kommer ni ihåg?
Exakt.
När jag nämnde, hintade om något.
Tillbaks till detta, så när den bokas så ni tänker wow, vilken bra match, striker mot striker och sådär, så ja, så kan ni hörde det här först.
Ja.
Men så ja, jag tror definitivt vi kommer se han igen. Han satt med Zlatko och många andra FCR-teamet efteråt i hotellbaren, och de verkar ha en bra relation. De gillar ju Glenns sätt att kunna steppa upp och anpassa sig. Han behöver inte liksom en dans på rosor eller en räkmacka för att ta matcher. Han är en riktig krigare, det uppskattas, det kommer de belöna. Så jag tror nog vi kommer se han i FCR snart igen också.
Vill du ha en ordvits?
Ja. Yeah.
Det är farligt med danser på rosor när man är irländare och har Feats of Flame.
Zing!
nej, men, men har du någon till Bilal? För jag kan säga så här, jag såg i kapp alla matcher idag, men jag lyssnade nödvändigtvis inte på alla intervjuer. Och eftersom att jag var på en händelse eller ett happening här under hela helgen, så har jag kunnat se matcherna, men verkligen så här, lägga ifrån mig mobilen och sen bara titta när nästa match har börjat och sådär. Så sa han någonting under intervjun eller?
Han gjorde, kolla, no offense All Stars, men det hela är typ hey everybody, I'll fight everybody. Okej, okay, jag fattar, men jag alla vill ju gärna ha någonting lite mer specifikt. Ja. Däremot tror jag att jag vet vem han kommer möta här näst. Det är en annan etablerad FCR-fighter som jag då inte kan avslöja förrän vi stänger av mickarna. Men han kommer vi se definitivt igen. Han är ju inte redo för en titelchans än, skulle jag säga. Och sen så är det ju trots att hans lagkamrat som håller i titeln, så jag vet inte om han ens har de ambitionerna på samma sätt. Men jag vet nog vem man kommer möta och det blir en rolig match. Mm.
Jag har stängt av mickarna här nu så du kan berätta. Ja, men intressant. Vi får se vad det landar i. Mm-hmm. Jonny Toma blev jag med sin motståndare Zoran Milic. De skulle möta för andra gången som proffs och tredje gången totalt då. In istället hoppar Safi Hussaini som också så dagarna innan hade börjat kalla ut honom. Jag såg det på lite inlägg på Instagram. Hej Toma, jag vill möta dig. Låt oss gå match. Och Toma vet ja, men vinn några matcher till och då kan det bli intressant för oss två att fightas. Alltså det är det här som också är så fantastiskt med MMA. Man kan se någon som kommer in, briljerar, ser väldigt bra ut. Och sen helt plötsligt möter de bara någon som är bättre och man märker verkligen there's levels to this shit alltså. Och det var väldigt tydligt när Safi mötte Johnny.
Shit. Ja, verkligen. Alltså Johnny var, han var den snabbare fightern. Han var, kände som att han hade lite av en fördel i, även i brottningssammanhangen trots Safis imponerande brottningsbakgrund. Han har SM-silver i brottning detta året liksom. Alltså Johnny är, jag tror, kanske den mest kompletta fightern i flygvikt i, om man ser till Sverige och Norden. Han, det finns liksom inget han är dålig på. Alltså verkligen inte. Han är bra överallt. Han visar det här att han förtjänar en titelmatch. Jag hade älskat att se han mot Renato Vidovic för att det känns som att det är de två som verkligen har bra momentum på väg i samma riktning. Jag har svårt att tänka mig någon som förtjänar titelmatch mer i flygvikt än de två. Cred till Safi som är äkta afghansk krigare. Alltså jag kan säga att varje gång när jag tävlade inom kampsport, afghanerna var alltid de tuffaste. Någon som typ aldrig täpade, vilket han inte gjorde här heller. Och sen, ja, ingen hemlighet att jag är lite för kärlek för afghanska fighters, min tjej från Afghanistan och sådär. Så cred till han som typ tar en match som många inte skriker efter. Alltså Toma är en svår natt på kontoret för vem som helst. Men man fick ju verkligen se vem den bättre fighten är. Varför Johnny har så mycket hype. Varför han förtjänar de här stora matcherna. Och jag hoppas verkligen att han får det. Han förtjänar det utan tvekan.
Jag blir inte förvånad om vi även kommer se honom och Etcher Sosa någon gång i framtiden igen. Det skulle inte förvåna mig alls.
Jag tror nog han vill ha tillbaka den där matchen.
Jag tror det med. Och det är också, de skulle lika gärna kunna mötas i en annan organisation i framtiden. Det skulle inte heller vara helt omöjligt att de möter varandra där. Men grymt presterat. Alltså Johnny Toma, jag tycker verkligen, alltså, jag tyckte han redan var bra innan, men det är, han utvecklas snabbt, tycker jag.
Ja.
Väldigt, väldigt snabbt.
Jag tycker han visar någonting lite nytt varje gång. Och han har ju, kanske om man skulle vara lite sådär kritisk, tidigare varit lite segstartad. Jag tänker typ matchen mot Illas, han förlorade första ronden där. Och sen, okej, det var andra ronden mot Zoran, men att han kanske har haft lite svårt att hitta flytet lika stabilt tidigt. Det var en jämn första rond mot Zoran. Men sen dess, och detta sa han i en intervju till mig, att han är fast bestämd vid att inte vara så segstartad och ta ett tidigare, starkare kommando. Det tycker jag han har visat i sina två senaste matcher. Båda två han har avslutat i första ronden. Båda två på rear naked choke. Och att få en rear naked choke i sig talar för en slags dominans på marken, vilket han har haft. Så ja, alltså han är så jävla bra. Han är så bra, Johnny Toma. Han förtjänar bara det bästa, verkligen.
Ja, mer matcher, Toma. Överallt. Det är bara in och köra. Sista matchen då. Vi hade Karlen Minasian som senast vann mot Etcher Sosa som vi pratade om tidigare. Vi hade en tidigare mästare i viktklassen vid namn Felipe Lima som lämnade över bältet för att gå till en annan viktklass. Så nu blev det istället då Minasian mot Bernardo Sopai som tränar med Lima till vardags.
Yeah.
Vilken match alltså.
Första ronden var seg. Det får man vara ärlig med. Det var inte det mest spännande vi fick se, var två fällningar från Minasian. Men när det hettade till andra ronden, då var det definitivt bra. Man fick se varför Sopai har så mycket hype. Alltså, han är väldigt dynamisk. Väldigt dynamisk, explosiv. Väldigt allround. Han visade allt det där. Kan man kritisera att han inte tog lite risker första ronden? Kanske sen. Ja, med ett frågetecken på slutet. Han kom tillbaka från en skada. Han är fan 21 år gammal. Det var en stor, alltså viktig match för honom. Jag kan fatta att han inte ville ta för många risker. Jag kan inte klandra honom för det egentligen. Det är inte faktum att första ronden var en stinker. Men han fick ett våldsamt avslut och vann titeln på det. Så det, egentligen kan man inte alls vara särskilt kritisk. Jag blev nästan lite besviken på Karlen. Typ jag fattar han är kontringsfighter. Och håll dig till det du är bra på. Men jag skulle vilja se lite mer offensiv också kanske. Jag tror det hade gynnat honom. Liksom om du kan både kontra och attackera väldigt, väldigt bra. Det är ju bara bra för dig som fighter. Jag tror fortfarande på att Karlen har ett väldigt högt tak. Allting jag har sett från honom tidigare talar för att han är väldigt, väldigt, väldigt talangfull. Kanske bara måste utveckla sitt game lite grann. Och jag blir inte förvånad om vi ser Karlen tillbaka i titelbilden typ nästa år. Alltså vem vet, han kan studsa tillbaks med två raka knockout-vinster och se bättre ut än någonsin. Och sen kanske får vi se en rematch mellan han och Supai. Så, men tills dess, Supai är rättfärdig vinnare ända sedan jag såg han i Brave. Innan dess i AK. Så visste jag att detta var någon att hålla ögonen på. Han har tävlat professionellt sedan han var typ 15. Han vann en titel i sin fjärde match när han var 16 år gammal. Så detta är en riktig, ordet supertalang kanske jag använt för mycket, men han är en supertalang.
Vad tror du händer för honom då härnäst? Och hur långt ifrån ett UFC-kontrakt tror han kan vara?
Jag tror inte han är långt ifrån. Nu är han ju 1-1 i sina två senaste, så jag tror att UFC hellre skulle vilja ha kanske 2-3 raka vinster. Men jag blir inte förvånad om vi ser en UFC typ slutet på nästa år. Det beror såklart på hur aktiv han kan hålla sig. Om han kan försvara titeln två gånger, då är jag nästan säker på att han får en biljett till UFC.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Nej, det jag tänker på här också, det är ju verkligen, alltså, är All Stars gym bättre nu än vad det någonsin har varit? Om vi tänker på mängden talang nu.
Ja faktiskt, det får man nog definitivt säga. Och bara kolla alla internationella fighters som drar sig dit. Aaron Till, Volkan Özdemir, Reiner the Ridder, som för övrigt fortfarande kanske den mest underskattade fightern i världen just nu, oberoende av division. Kolla upp han. Det är så många bra fighters som drar sig dit. Och sen såklart alla fighters som de producerar också. Alltså bara kolla Wolfpack. Det är liksom en hel grupp med mördare varenda en. Så ja, det får jag nog hålla med om. Alltså även om liksom Gustafsson hade 3 titelchanser och sådär, så var det väl han som, hans stjärna lyste starkast liksom. Men nu känns det som att det är så många stjärnor som lyser där. Kanske vissa lite större än andra, men oavsett, det är mycket, mycket framgångssken därifrån.
Ja, nej, men jag tycker det är kul också, för de har ju fått så mycket skit under åren. Det var nästan som att folk har älskat att hata lite på All Stars, men jag tycker börjar man verkligen titta på talangpoolen där nu, så är det väldigt svårt för folk att sitta. Då är det, har man ju inte koll på talangpoolen om man fortfarande sitter och kritiserar klubben, men nu tror jag nog att man behöver lägga ögonen på så här. Kolla alla unga, just som Soppa, han är 21 år gammal bara, typ Sajev, alltså det är unga fighter som är där, och liksom, nu har vi fighter som byggs där, som stöps genom All-Star Gym, inte bara så här, jag har fightats i 10 år och nu drar jag till All-Stars, utan nu har de här unga talangerna som hela deras MMA-karriär är byggd på den här klubben. Och att de nu börjar gå in, vinna bälten på FCR, sticka iväg till andra organisationer, faktiskt där borta, göra ett namn för sig, vi är ju Chamzat. Alltså det är så här, det är väldigt, väldigt häftigt att se att vi har äntligen en klubb som har blivit en världskänd klubb på det sättet. Och jag tror att om några år tror jag nog att vi har ännu mer människor som sitter och åker hit. Jag tror att det där kommer bara att öppna upp dörrarna för fler och fler, och det är nog frågan om de har vuxit ur sin lilla lokal där vid Rådmansgatan.
Faktiskt, alltså för de som inte varit där, All Stars är förvånansvärt litet. Och jag säger inte det som typ en diss, jag bara så för att det är lokal. Liksom, nej, jag är förvånad att de lyckas med så mycket med det utrymmet de har. Mm. Liksom.
Nej, de behöver nog trippla sin size. För att jag tror att de kommer behöva det.
Mm.
För att folk kommer vilja åka dit. Det kommer välja vara fighter som börjar komma dit. Jag tror att de kommer bli ungefär som vilken klubb, man kan nämna vilken klubb som är ett toppteam typ. Och då kommer de behöva ett större ställe. Mm. De behöver ett större ställe för att få plats med folk och kunna utöva i större skaror.
Oh ja, definitivt. Det enda jag skulle säga är någorlunda kritiskt med fightersen att göra sådär, men vissa hangarounds till klubben som tycker de är lite väl mycket. Det var några som satt typ bakom mig, kallade vi kommenteringen, som var väldigt ganska stökiga. Och sen så när Davor går dit och ber dem liksom lugna sig, så blir de uppkäftiga mot honom. Och typ, hallå, fattar ni att detta är killen som får galan att funka? Som ger en plattform till era vänner som ni är här att se på. Visa lite respekt.
Mm.
Men det var, alltså det är killar som, alltså de kanske är fighters, men jag har aldrig sett, alltså känner jag inte igen vilka det är liksom sådär, men grabbar, ha lite respekt liksom.
Ja. Ja. Så enkelt. Nej, men det där är ju sjukt tröttsamt när det ska vara på det sättet, men där tycker jag väl bara att de behöver snacka med Magdi och Andreas Michael och fightersarna, som då får säga till sina poler att det funkar liksom inte. Det där beteendet går, för då ska man inte gå på galan om det är sådär. Då kan man sitta hemma och skrika framför tvn.
Och alla framgångsrika människor kommer alltid ha lite hangarounds som kanske inte är av samma styrk. Liksom. Så, och som kanske bara behöver en tillsägelse.
Ja.
Jag vet inte. Men och sen alltså, håll dig till de områdena där ni ska vara. Det ser dåligt ut om folk håller på att röra sig på massa områden där de inte ska vara. Typ om ni ser att jag och Kalle står och håller mikrofonen framför en kamera och ljus. Gå inte framför. Det, alltså, det krävs inte, man måste inte vara en raketforskare för att fatta, okej, de filmare kanske inte ska gå framför bilden.
Ja, vi råkade ut för det där under Superior också, kan jag säga, många gånger. Och det var till och med folk som jobbar åt organisationen som också går framför, så det är en standard. Ja. Grymt jobb, återigen, Zlatko, Davor, Jörgen och alla andra involverade i FCR 13. Superbra jobbat, ni verkligen hela tiden fortsätter att växa. Och det gör ni bokstavligen också genom att alltid producera nya galor, fler galor och fler event. Så det är bara fortsätt kämpa så vi kan få en FCR i månaden om bara några år.
Inshallah.
Ja, där har ni det. Tack för att ni lyssnar på det här avsnittet. Ni kan direkt hoppa över till del 2 då vi kommer att gå igenom UFC som kommer att dra till Frankrike nu på lördag. Vi hörs då!
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world!